From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Tempelplatsen i Salt Lake City sänder vi nu den 177:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av kyrkans generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte.
This broadcast is furnished as a public...
Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. Gordon B. Hinckley, kyrkans president, leder den här sessionen.
We welcome you this morning to the fourth general session.
Vi hälsar er välkomna till den fjärde allmänna sessionen av den 177:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi välkomnar alla som lyssnar till konferensen via radio, television, internet eller satellitöverföring. Vi är tacksamma mot ägare och tekniker vid de anläggningar som sänder ut denna konferens. Vi välkomnar denna morgon de ledare för myndigheter, utbildningsväsende och samhälle som är här med oss. Körsången under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Craig Jessop och Mac Wilberg med Richard Elliott och Clay Christensen vid orgeln. Kören inledde med att sjunga O fröjda dig, du jord, och sjunger nu En herde god, mig Herren är. Inledningsbönen uppsänds sedan av Sir Robert K. Dellenbaugh i det 70:s forum, varefter kören sjunger Jag är Guds lilla barn. President James E. Faust, andra rådgivare i första presidentskapet, blir första talare under den här sessionen. Elder Dallin H. Oaks i de 12 apostlarnas forum och Elder Neil L. Anderson i de 70:s presidentskap talar därefter till oss. Varefter vi får lyssna till syster Vicky F. Matsumori, andra rådgivare i primärföreningens generalpresidentskap.
Our beloved heavenly Father.
Vår kära himmelske Fader. Med tacksamhet samlas vi inför dig idag under påsksäsongen för att tacka dig, Fader. För dig och för din son. För ett oändliga och eviga försonande offer som vår frälsare Jesus Kristus utförde. Vi ber om dina välsignelser över den här konferensen. För alla som ska delta på olika sätt. Vi ber särskilt, Fader, för vår älskade profet Gordon B. Hinckley. Och för hans ädla rådgivare, president Thomas S. Monson och president James E. Faust. Vi älskar dessa bröder och alla våra profeter, siare och uppenbarare. Vi vädjar för våra kära bröder och systrar i hela världen som gör militärtjänst. Välsigna och beskydda dem. Och må deras ansträngningar att få fram fred godkännas av dig, Fader. Och välsigna också våra missionärer, våra missionärspar, våra missionspresidenter, deras fruar och familjer. Våra tempelpresidentskap. Vi är så tacksamma för dem som tjänar. På alla olika sätt de tjänar. Och vi ber nu om dina välsignelser idag och för den här konferensen. När vi gör detta ödmjukt i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you. My dear brothers and sisters and friends.
Mina kära bröder och systrar och vänner. Jag kommer inför er i ödmjukhet och med en bön i hjärtat. Jag vill tala om förlåtelsens helande kraft. Bland Pennsylvanias vackra kullar finns det en grön fromma kristna som lever ett enkelt liv utan bil, elektricitet och moderna maskiner. De arbetar hårt och lever ett stilla och fridfullt liv, avskilt från världen. Deras livsmedel kommer till stor del från de egna bondgårdarna. Kvinnorna syr och stickar och väver sina kläder som är enkla och anspråkslösa. De är kända som Amish-folket. En 32-årig mjölkbilschaufför bodde med sin familj i Amish-samhället Nickel Mines. Han var inte själv Amish, men på sin hämtningsrutt kom han till många Amish-gårdar där han var känd för att vara tystlåten. I oktober förra året förlorade han plötsligt förståndet och behärskningen. I sitt plågade sinne gav han Gud skulden för sitt första barns död och för några obevisade hågkomster. Han stormade in i Amerskolan utan anledning, släppte pojkarna och de vuxna och band de 10 flickorna. Han sköt flickorna, dödade 5 av dem och sårade 5. Sen tog han livet av sig. Denna fruktansvärda våld förorsakade stor smärta bland Amish-folket, men ingen vrede. Det led, men det hatade inte. Det förlät genast. Tillsammans började hjälpa mjölkkörarens lidande familj. När mjölkkörarens familj samlades i hans hem dagen efter skottdramat kom en granne som var amish dit och slog armarna om gärningsmannens far och sa: vi förlåter er. Amishledaren besökte mjölkkörarens hustru och barn för att visa sitt deltagande och visa att det förlät dem, och erbjuda dem hjälp och visa att de älskade dem. Omkring hälften av dem sörjade vid mjölkkörarens begravning var amish. Och det i sin tur bjöd in mjölkkörarens familj till begravningsgudstjänsten för de flickor som hade dödats. En påfallande frid lade sig i amish-samhället när det lät sig stöttas av sin tro under krisen. En invånare på orten sammanfattar vältaligt det som hände efter tragedin. Han säger: vi talade alla samma språk, inte bara engelska, utan omtankens språk, gemenskapens språk och tjänandets språk. Ja, och förlåtelsens språk. Det var ett häpnadsväckande uttryck för deras absoluta tro på Herrens lära i bergspredikan. Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Familjen till mjölkköraren som dödade de 5 flickorna lät offentliggöra följande uttalande. Till våra amishvänner, grannar och ortsbefolkningen. Vår familj vill att ni alla ska veta att vi är överväldigade av den förlåtelse, välvilja och barmhärtighet som ni har låtit oss få del av. Er kärlek till vår familj har hjälpt till att ge den läkedom som vi så förtvivlat väl behöver. De böner, blommor, kort och gåvor ni skänkt oss har rört vårt hjärta på ett sätt som inte går att beskriva med ord. Er medkänsla har nått bortom vår familj, bortom vårt samhälle och håller på att förändra vår värld. Det tackar vi er uppriktigt för. Ni ska veta att våra hjärtan har krossats av allt som har hänt. Vi sörjer med våra amishgrannar som vi älskar och fortsätter att älska. Vi vet att en svår tid ligger framför alla de familjer som har förlorat sina kära anhöriga. Så vi kommer att fortsätta sätta vårt hopp och vår tillit till all tröst till Gud när vi försöker bygga upp vårt liv på nytt. Hur var det möjligt för hela Amish-folket att visa en sådan förlåtelse? Det var på grund av deras tro på Gud och tillit till hans ord som en del av deras inre varelse. De betraktar sig själva som Kristi lärjungar och vill följa hans exempel. När tragedin blev bekant skickade många personer pengar till Amish-folket, till vårdkostnader för de 5 överlevande flickorna och till begravningskostnaderna för de 5 som hade dödats. Ett ytterligare bevis på Amish-folkets lärjungeskap var att de beslutade sig för att ge en del av pengarna till mjölkkörens änka och hennes 3 barn, eftersom de också var offer för denna fruktansvärda tragedi. Förlåtelse är inte alltid lika ögonblicklig som den var hos Amish-folket. När oskyldiga barn har utsatts för sexuella övergrepp och dödats är väl inte förlåtelse det första många av oss tänker på. Vår naturliga reaktion är vrede. Vi kanske till och med känner oss att vara i vår fulla rätt att vilja ge igen när någon tillfogat vår familj eller oss oförrätter. Dr. Sidney Simon, en auktoritet på området värdeförverklande, har gett en utmärkt definition av förlåtelse beträffande mänskliga relationer. Förlåtelse är att göra den energi tillgänglig för något bättre som en gång förbrukades på att hysa agg och ovilja och hålla gamla sår öppna. Det är att återupptäcka de starka sidor vi alltid hade och använda vår obegränsade förmåga till att förstå och acceptera andra och oss själva. De flesta av oss behöver tid till att arbeta oss genom smärta och förlust. Vi kan finna alla möjliga slags skäl till att senare lägga förlåtelse. Ett av dessa skäl är att vänta på att syndarna ska omvända sig innan vi förlåter dem. Men ett sånt dröjsmål gör att vi går miste om den frid och lycka vi skulle kunna ha. Dårskapen att älta gamla oförrätter leder inte till lycka. Somliga går och bär på agget helt liv, omedvetna om att det är hälsosamt och läkande att modigt förlåta dem som har gjort oss orätt. Det blir lättare att förlåta om vi likt Amish-folket tror på Gud och litar på hans ord. En sådan tro gör det möjligt för personer att uthärda det värsta av människor. Det gör det också möjligt för dem att se bortom sig själva. Och vad viktigare är, det gör det möjligt för dem att förlåta. Alla lider vi skador av upplevelser som kan tyckas meningslösa. Vi kan inte förstå eller förklara dem. Kanske kommer vi aldrig att veta varför somligt händer här i livet. Skälet till somligt av det vi genomlider känner bara Herren till. Men eftersom det sker måste vi uthärda det. President Howard V. Hunter sa att Gud vet vad vi inte vet och ser vad vi inte ser. President Brigham Young gav oss en djupt insikt om att åtminstone en del av vårt lidande har ett syfte när han sa: varje olycka som kan drabba dödliga varelser ska tillåtas att komma över ett fåtal för att bereda dem för att åtnjuta Herrens närhet. Varje prövning och erfarenhet ni har gått igenom är nödvändig för er frälsning. Om vi i vårt hjärta kan förlåta dem som har vållat oss skador och oförrätter, lyfter detta vår självkänsla och vårt välbefinnande till ett högre plan. Några färska studier visar att personer som undervisas om att förlåta blir mindre arga, mer förhoppningsfulla, mindre deprimerade, mindre oroliga och mindre stressade, vilket leder till större fysiskt välbefinnande. En annan av dessa studier drar slutsatsen att förlåtelse är en befriande gåva som människor kan skänka sig själva. I vår tid förmanar Herren oss: i skolan förlåta varandra. Och sedan gör han det till ett krav då han säger: jag, Herren, förlåter vem jag vill, men av er det fordras det att i skolan förlåta alla människor. En syster som hade gått igenom en smärtsam skilsmässa fick ett klokt råd av sin biskop. Har en plats ledig i hjärtat för förlåtelse, och när förmågan kommer, välkomnar du den. Amers folk hade den redan, därför att förlåtelse är en innerlig beståndsdel av deras religion. Deras exempel på förlåtelse är ett storslaget uttryck för kristlig kärlek. År 1985 här i Salt Lake City blev biskop Steven Christensen utan egen förskyllan grymt och vettlöst dödad av en bomb som var avsedd att ta livet av honom. Han var son till Mac and Joan Christensen, make till Terry och far till 4 barn. Med hans föräldrars tillstånd berättar jag vad de lärde sig av denna erfarenhet. Efter detta fruktansvärda dåd jagades medlemmarna av familjen Christensen obarmhärtigt av nyhetsmedierna. Vid ett tillfälle förargade sig en av familjemedlemmarna så till den grad över mediernas intrång att Stevens far Mac blev tvungen att hålla tillbaka honom. Mac tänkte:
this thing will
destroy my family. Krossa min familj om vi inte förlåter. Bitterheten och hatet tar aldrig slut om vi inte kommer över det här.
Healing,
läkning och friden följde när familjen rensade hjärtat från vrede och lyckades förlåta den man som hade tagit livet av deras son. Vi hade nyligen 2 andra tragedier här i Utah som ger exempel på tro och förlåtelsens läkande kraft. Gary Suran, vars hustru och 2 barn dödades på julafton när deras bil blev påkörd av en lastbil, visade genast att han förlät och hade omtanke om föraren som påstods ha kört berusad. I februari förra året då en bil körde in i biskop Christian Williams bil måste han fatta ett beslut, och det var att utan förbehåll förlåta den förare som hade vållat olyckan för att läkningsprocessen kunde äga rum obehindrat. Vad kan vi lära oss från alla dessa upplevelser? Vi behöver medge och erkänna arga känslor. Det krävs ödmjukhet för att göra det. Men om vi faller ned på knä och ber vår himmelske fader om att vi ska få en känsla av förlåtelse, då hjälper han oss. Herren kräver oss att vi ska förlåta alla människor i vårt eget intresse, därför att hatet hämmar vår andliga utveckling. Det är bara om vi befriar oss från hat och bitterhet som Herren kan skänka tröst i hjärtat. Den tröst han skänkte Amish-samhället, familjen Christensen, familjen Sören och familjen Williams. Naturligtvis måste samhället skyddas mot förhärdade brottslingar, för barmhärtigen kan inte beröva rättvisa något. Bishop Williams uttryckte principen väl när han sa: förlåtelsen är en kraftkälla, men den fritar oss inte från följderna. När vi drabbas av tragedier bör vår reaktion inte vara att försöka hämnas, utan snarare att låta rättvisan ha sin gilla gång och sedan släppa taget. Det är inte lätt att släppa taget och tömma vårt hjärta på frätande agg. Frälsaren erbjuder oss alla en kostbar frid genom sin försoning, och den får vi endast om vi är villiga att driva ut negativa känslor, vrede, agg eller hämndlystnad. Åt oss alla som förlåter de som syndar mot oss, även de som har begått allvarliga brott, ger försoningen frid och tröst. Låt oss minnas att vi måste förlåta för att bli förlåtna. Ja, och det är budskapet i en av mina favoritsalmer. Så som du förlåten är, så förlåt din nästa här. Jag tror av hela min själ och mitt hjärta på den helande kraften som kan ge oss om vi följer frälsarens råd att förlåta alla människor. I Jesu Kristi namn. Amen.
I have felt impressed to speak about divorce.
Jag känner mig manad att tala om skilsmässa. Det är ett känsligt ämne därför att det framkallar så starka känslor hos personer som påverkats av den på olika sätt. En del ser sig själva eller sina nära och kära som skilsmässans offer. Andra ser sig som dess förmånstagare. En del ser på skilsmässa som ett misslyckande. Andra anser att det är en oumbärlig nödutgång från äktenskapet. På ett eller annat sätt påverkas de flesta familjerna i kyrkan av en skilsmässa. Oavsett hur du ser på skilsmässa, var snäll och lyssna, medan jag på ett klart och tydligt sätt försöker tala om den påverkan skilsmässa har på den eviga familjerelation vi söker genom evangeliets plan. Jag tar upp detta eftersom jag är bekymrad men samtidigt hoppfull. Vi lever i en värld där äktenskapet som begrepp är i fara och där skilsmässor är vanliga. Visionen att samhället har ett starkt intresse av att bevara äktenskapet för både allmänhetens nytta och för parets och deras barns välfärd har hos många ersatts med idén att äktenskapet bara är ett privat förhållande mellan samtyckande vuxna och kan avslutas när någon av dem anser att det är dags. Nationer som inte hade en skilsmässolag har antagit den och de flesta nationer som tillät skilsmässa har gjort det lättare att få en. Under nuvarande skilsmässolagar där ingen orsak behöver styrkas kan det tyvärr vara lättare att bryta upp ett äktenskapsförhållande med en oönskad maka än ett anställningsförhållande med en oönskad anställd. Vissa talar till och med om ett första äktenskap som ett första steg med samma innebörd som man ger ens första lägenhet. Den minskade betydelsen av tanken att äktenskapet är bestående och dyrbart har långtgående följder. Föräldrarnas skilsmässa eller den rådande uppfattningen att äktenskapet är ett fängelse som kväver personlig utveckling gör att en del unga vuxna undviker det. Många som gifter sig gör det med reservationer, redo att fly vid första allvarliga motgång. I motsats till detta har nutida profeter varnat oss att tendensen att se på äktenskapet som ett kontrakt som kan ingås efter behag och brytas vid första svårighet är något ont som förtjänar starkt fördömande, särskilt när barn lider. I forna tider, och fortfarande bland stammarna i vissa länder där vi idag har medlemmar, hade männen rätt att skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst. Sådant orättfärdigt förtryck av kvinnan förkastades av frälsaren som sade: därför att era hjärtan är så hårda, tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. Det slags äktenskap som krävs för upphöjelse, evigt i omfattning och gudalikt i kvalitet, har inget med skilsmässa att göra. I Herrens tempel vigs par för all evighet. Men en del äktenskap utvecklas inte till detta ideal. På grund av att våra hjärtan är så hårda verkställer Herren inte för närvarande följderna av den celestiala lagen. Han tillåter skilda personer att gifta sig igen utan den omoralens besudling som läggs fram i den högre lagen. Med undantag för om en skild person har begått allvarliga överträdelser kan han eller hon få en tempelrekommendation under samma värdighetsnormer som andra medlemmar. Det finns många goda medlemmar i kyrkan som har genomgått skilsmässa. Jag vill först tala till dem. Vi vet att många av er är oskyldiga offer. Medlemmar vars tidigare make ständigt förrådde heliga förbund eller lämnade hemmet eller vägrade att utföra de ansvar som följer med äktenskapet under en längre tid. Medlemmar som har erfarit sådana missförhållanden har egen erfarenhet av omständigheter som är värre än skilsmässa. När ett äktenskap är dött och bortom hopp om återuppväckande är det nödvändigt att det finns en väg ut. Jag såg exempel på detta i Filippinerna. 2 dagar efter en tempelvigsel lämnade maken sin unga hustru och han har inte hört av sig på över 10 år. En gift kvinna flydde och fick skilsmässa i ett annat land medan hennes make, som hon lämnade bakom sig, fortfarande är gift enligt filippinsk lag. Eftersom det inte finns utrymme för skilsmässa i det landet kan dessa oskyldiga och övergivna offer inte avbryta sin äktenskapliga status och gå vidare med sina liv. Vi vet att en del ser tillbaka på sin skilsmässa med ånger över sin skuld, helt eller delvis, i söndringen. Alla som erfarit skilsmässa vet hur ont det gör och vilket behov man har av försoningens helande kraft och hopp. Denna helande kraft och detta hopp finns där för dem och även för deras barn. Nu talar jag till gifta medlemmar, särskilt till dem som kanske överväger skilsmässa. Med kraft uppmanar er och de som råder er att inse att för de flesta äktenskapsproblemen är lösningen i själva verket inte skilsmässa utan omvändelse. Ofta är orsaken till skilsmässa inte oförenlighet utan själviskhet. Det första steget är inte separation utan reformation. En skilsmässa är ingen universal lösning och ofta leder den till långvarig smärta. En bred internationell studie av nivån av lycka före och efter stora livshändelser visar att medeltalet har mycket lättare att bli lyckliga igen när en maka har dött än efter en skilsmässa. Makar som hoppas att en skilsmässa ska lösa konflikterna upptäcker ofta att den istället förvärrar dem. Eftersom de komplikationer som följer på en skilsmässa, särskilt om det finns barn inblandade, skapar nya konflikter. Tänk på barnen i första hand. Eftersom en skilsmässa skiljer barnens intresse från föräldrarnas är barnen dess första offer. Forskare i familjeliv säger att den viktigaste orsaken till den nuvarande nedgången i barns välfärd är den rådande försvagningen av äktenskapet. Eftersom instabilitet i familjen gör att föräldrarna investerar mindre i sina barn. Vi vet att barn som uppfostras av ensamstående föräldrar efter en skilsmässa har mycket större risk att hamna i drog- och alkoholmissbruk, bli sexuellt lösaktiga, få dåliga betyg i skolan och råka ut för andra typer av missförhållanden. Ett gift par med svåra äktenskapsproblem bör gå till sin biskop. Som Herrens domare kan han ge råd och kanske till och med disciplinering som leder till en lösning. Biskopar råder inte medlemmar att skilja sig, men de kan hjälpa medlemmar med följden av deras beslut. Under Herrens lag är äktenskapet, liksom människans liv, ett dyrbart levande ting. Om vår kropp är sjuk vill vi bota den. Vi ger inte upp. Så länge det finns möjlighet till liv söker vi att bli botade om och om igen. Detsamma bör gälla för vårt äktenskap. Och när vi söker Herren så hjälper och helar han oss. Sista dagars heliga makar bör göra allt de kan för att bevara sitt äktenskap. De bör följa råden för att berika äktenskapet i budskapet från första presidentskapet som finns i aprilnumret 2007 av Liahona. För att undvika oförenlighet bör de vara bästa vänner, vänliga och omtänksamma, se varandras behov och alltid söka den andres lycka. De bör vara partners när det gäller familjens ekonomi och arbeta tillsammans för att styra sina begär efter timliga saker. Naturligtvis kan det komma tider när en maka kommer till korta och den andra blir sårad och känner smärta. När det händer bör den som blivit förorättad väga nuvarande besvikelser mot det förflutnas goda och framtidens ljusare utsikter. Håll inte fast vid forna oförrätter genom att älta dem om och om igen. I äktenskapsförhållanden är bitterhet destruktivt och förlåtelse gudomligt. Vädja om ledning från Herrens ande så att ni kan förlåta oförrätter. Som president Faust så vackert har undervisat oss om. Övervinna svagheter och stärka relationer. Om ni redan är på väg mot att ha ett äktenskap enbart till namnet, var då snälla och fatta varandras händer, knäböj tillsammans och vädja i bön om hjälp och om försoningens helande kraft. Era ödmjuka och eniga vädjanden för er närmare Herren och varandra och hjälper er under den svåra klättringen tillbaka till äktenskaplig harmoni. Överväg följande iakttagelser av en vis biskop som har mycket erfarenhet av att råda medlemmar med äktenskapsproblem. Han sa följande om dem som till slut skilde sig, citat: genomgående sade varje par eller person att de insåg att en skilsmässa var en dålig lösning, men de insisterade alla på att deras situation var unik. Genomgående fokuserade de på den andres fel och ansåg inte att deras eget uppförande hade någon del i det hela. De hade slutat kommunicera. Genomgående såg de tillbaka och var inte villiga att lämna tidigare oförrätter längs vägen och gå vidare. Ibland hade allvarliga synder begåtts, men oftast hade de bara slutat älska varandra. Och de sa sånt som att han tillgodoser inte mina behov längre eller hon har förändrats. Alla bekymrade de sig över hur det skulle påverka barnen, och de kom alltid fram till slutsatsen att det är värre för dem om vi är tillsammans och alltid bråkar. Slutcitat. I bjärt kontrast till detta fick de par som följde denne biskopsråd och stannade kvar hos varandra ett ännu starkare äktenskap. Denna utveckling kom av deras gemensamma åtagande att hålla buden, fortsätta gå till kyrkan, läsa skrifterna och be, samt arbeta på sina egna svagheter. De såg hur viktig och kraftfull försoningen var för deras maka och för dem själva, sa han. Och de visade tålamod och var villiga att försöka om och om igen. När paren han rådgjorde med gjorde detta, när de omvände sig och arbetade på att rädda sina äktenskap, rapporterade biskopen att 100% av dem helades. Även de som tror att det bara är makens fel bör inte förivra sig. En studie fann, citat, inga bevis på att skilsmässa eller separation gjorde vuxna lyckligare än om de hade stannat kvar i ett olyckligt äktenskap. 2 av 3 vuxna som var olyckligt gifta men som inte skilde sig rapporterade att de var lyckligt gifta 5 år senare, slutcitat. En kvinna som framhärdade i ett svårt äktenskap under många år tills barnen var uppvuxna förklarade: det fanns 3 parter i vårt äktenskap, min make och jag och Herren. Jag sa till mig själv att om 2 av oss kunde stå ut så kunde vi få det att fungera. Hoppets kraft visar sig i dessa exempel och belönas ibland med omvändelse och reformation, men ibland inte. Personliga omständigheter varierar storligen. Vi kan inte kontrollera och vi ansvarar inte för andras val, även om de påverkar oss på ett så smärtsamt sätt. Jag är säker på att Herren älskar och välsignar män och hustrur som kärleksfullt försöker hjälpa en make som kämpar med så svåra problem som pornografi eller annat beroendeframkallande beteende, eller med de långtgående följderna av barnmisshandel. Oavsett utgången och oavsett hur svåra era erfarenheter är, har ni fått löfte om att ni inte kommer att vägras välsignelserna som kommer av en evig familjerelation om ni älskar Herren, håller hans bud och helt enkelt gör ert bästa. När den unge Jakob led bedrövelser och stor sorg på grund av andra familjemedlemmars beteende, försäkrade hans far Lehi honom: du har fått kunskap om Guds storhet och han ska helga dina lidanden till ditt bästa. Sammalunda försäkrade aposteln Paulus oss att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Avslutningsvis vill jag kortfattat tala till dem som överväger äktenskap. Bästa sättet att undvika skilsmässa från en make som är otrogen, som misshandlar eller som inte stödjer er, är att undvika att gifta sig med en sådan person. Om ni vill ha ett gott äktenskap, hör er för ordentligt. Att bli bekanta genom att tillbringa tid tillsammans eller skriva till varandra via internet är inte en tillräcklig grund för äktenskap. Det bör finnas träffar som följs av noggrann, eftertänksam och ingående uppvaktning. Det bör finnas gott om tillfällen att observera den tänkbara makens uppförande under varierande omständigheter. Förlovade personer bör lära sig allt de kan om familjen de snart kommer att förenas med genom äktenskapet. I allt detta bör vi inse att ett gott äktenskap inte kräver en fullkomlig man eller en fullkomlig kvinna. Det krävs endast en man och en kvinna som är fast beslutna att arbeta tillsammans mot fullkomlighet. President Spencer W. Kimball lärde, citat, två personer som funderar på att gifta sig måste förstå att om de ska få det lyckliga äktenskap som de drömmer om, så måste de inse att äktenskap innebär uppoffringar, att de ger av sig själva och till och med att de avstår från vissa personliga friheter. Det innebär att de hushåller ordentligt med pengar, det innebär barn som medför ekonomiska bördor, arbete, omvårdnad och bekymmer. Men det innebär också de allra ljuvaste och underbaraste känslor. Slutcitat. Av personlig erfarenhet vittnar jag om den sötma i äktenskapet och familjelivet som tillkännagivandet om familjen beskriver när det grundas på mannens och hustruns högtidliga ansvar att älska och vårda sig om varandra och sina barn, och då det byggs på Herren Jesu Kristi lärdomar. Jag vittnar om honom som vår frälsare och ber i hans namn för alla som strävar efter den eviga familjens ojämförliga välsignelse. I Jesu Kristi namn. Amen.
Jag har hämtat mitt ämne idag från något som president Hinckley talade om under generalkonferensen i april 1973. Jag hade just kommit hem från min mission och så mycket låg framför mig. Skulle jag vara stark nog att alltid fatta rätt beslut under mitt liv? Den dåvarande äldste Gordon B. Hinckley berättade om när han träffade en ung marinofficer från Asien. Officeren hade inte varit kristen, men han har hört talas om kyrkan under en utbildning i Förenta staterna och låtit döpa sig. President Hinckley frågar officeren: ditt folk är inte kristet. Vad kommer att hända när du återvänder hem som kristen och dessutom som kristen mormon? Officerens ansikte mörknade och han svarade: min familj kommer bli besviken. Och vad min framtid och min karriär beträffar så kan alla möjligheter vara stängda för mig. President Hinckley frågade: är du villig att betala ett så högt pris för evangeliet? Hans mörka ögon fuktades av tårar när han svarade med en annan fråga: det är sant, eller hur? Och president Hinckley svarade: ja, det är sant. Då sa officeraren: har du något annat någon betydelse? Under åren som gått har jag begrundat dessa ord: det är sant, eller hur? Har då något annat någon betydelse? Det verket som vi är engagerade i är sant. Vi respekterar våra vänners och grannars trosuppfattningar. Och vi är alla Guds söner och döttrar. Vi kan lära oss mycket om tro och godhet från andra människor och kvinnor som president Faust har berättat så väl om. Men vi vet att Jesus är Kristus. Han har uppstått. Och i vår tid så har Guds prästadöme återställts genom profeten Joseph Smith. Vi har den helige andens gåva. Och Mormons bok är vad vi hävdar att den är. Templets löften är säkra. Herren själv har förkunnat den unika och speciella mission som Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga har är att vara ett ljus för världen och ett sändebud att gå före honom och bereda vägen och allt eftersom evangeliet rullar fram och uppfyller hela världen. Det är sant, eller hur? Har det något annat någon betydelse? Naturligtvis så finns det andra saker som är av betydelse för var och en av oss. Och när jag hörde president Hinckleys tal som 21-åring så behövde jag koncentrera mig på mina studier. Och jag behövde ett jobb för att kunna betala mina studier. Och jag behövde klura ut ett sätt att övertyga en speciell ung kvinna att jag var den rätta och att hon skulle chansa på mig. Och jag deltog i andra sunda aktiviteter. Hur finner vi då vår väg genom allt det som är av betydelse? Vi förenklar och förädlar vårt perspektiv. En del saker är onda och måste undvikas. En del saker är trevliga. En del saker är viktiga. Och en del saker är absolut nödvändiga. Frälsaren sa, detta är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Tro är inte bara en känsla utan också ett beslut. Med bön, studier, lydnad och förbund så bygger vi och stärker vi vår tro. Vår övertygelse om frälsaren och hans verk i de sista dagarna blir den kraftfulla lins genom vilka vi bedömer allt annat. Och när vi sedan upplever prövningar i livet så är vi starka nog att välja rätt väg. De prövningar som Elstok har beskrivit. President Hinckley uttryckte det på följande sätt. En människa disciplinerar sig själv när hon motiveras av en stark och kraftfull övertygelse om sanningen. Inte på grund av kyrkans krav, utan på grund av den kunskap hon har i hjärtat. Får vi tillräcklig motivation av en stark och kraftfull övertygelse om sanningen? Och styrs våra val av den här motivationen? Utvecklas vi till att bli den som vi vill bli? Det är sant, eller hur? Har det något annat någon betydelse? Vi vet vad som är rätt. För några år sedan så var min hustru Kathy tillsammans med våra barnbarn när deras föräldrar var borta. Och vår 4-åriga dotterson knuffade till sin lillebror hårt. Och efter att tröstnat det gråtande barnet vände hon sig till 4-åringen och frågade stilla: Varför knuffar du din lillebror? Han tittade på sin mormor och svarade: Mommo, jag är ledsen, men jag tappade bort min VDR-ring så jag kan inte välja det rätta längre. Vi måste vara försiktiga, för bortförklaringar kan hindra vår utveckling. En stark och kraftfull övertygelse om sanningen finns hos sista dagars heliga i nationer världen över. Denna trostyrka för rikets verk framåt. För många år sedan så gav jag och min hustru vårt stöd åt en modig syster i Frankrike när hennes make, som bara var i 30-årsåldern, passerade genom slöjan. Ansvaret att på ett rättfärdigt sätt undervisa och leda deras 4 unga barn ensam kändes överväldigande för henne. Men 16 år senare så har hennes 3 söner återvänt från sin mission och hennes dotter är beseglad i templet. Jag känner en broder i Brasilien som gick med i kyrkan när han var 16 år gammal. Den enda medlemmen i hans familj. När det var dags för honom att gå på mission så protesterade hans föräldrar. Han hörde inte från dem under sin mission och bodde hos sin biskop när han kom hem. Men berättelsen har ett lyckligt slut. Han har nu en vacker familj. Arbetar som tandkirurg. Och hans föräldrar önskar att han kunde få sina bröder att bli intresserade av kyrkan. Jag känner en broder i Latinamerika som beslöt sig för att inte bara betala ett ärligt tionde efter sitt dop utan också betala hela sin skatt, vilket hans konkurrenter inte gjorde. Och Herren välsignade honom för hans ärlighet. Många offer utförs i tystnad. Återvända missionärer som inte skjuter upp ansvaret att finna en evig livskamrat. Rättfärdiga kvinnor som vill ha barn och ägnar hela sitt liv åt att uppfostra dem i kärlek och sanning. Familjer som noga begränsar den del av media och internet som kan befläcka deras ande, och män och hustrur som finner mer tid till att gå till templet tillsammans. Barn kan också utveckla denna lins av tro. Jag träffade nyligen ungdomar i Seoul i Sydkorea som på grund av ett rigoröst skolschema kommer hem mycket sent varje kväll, men ändå deltar i morgonseminariet klockan 6, 5 dagar i veckan. Jag känner en 8-årig baseballspelare, lagets bästa spelare, som på ett eget initiativ förklarade för sin tränare att han inte kunde spela i finalen på grund av att matchen var på en söndag. Många handlingar som utförs i innerlig tro är det bara Gud som ser, men det skrivs ner i himlen. Det är sant, eller hur? Har då något annat någon betydelse? Frälsaren sa: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Jag vittnar om att detta är sant och att det verkligen är betydelsefullt. I Jesu Kristi namn. Amen.
I love the Book of Mormon.
Jag älskar Mormons bok. Det finns underbara berättelser i den för alla barn i alla åldrar. Men viktigare är att den lär oss tidlösa lärdomar som ofta återberättas i primärsånger. Det finns till exempel en storslagen lärdom i sången om Helamans armé. Vi sjunger: vi är som Helamans armé. Vi har undervisats i vår barndom. Det finns många av oss som känner att även vi, liksom Nefi, är födda av goda föräldrar. Mitt budskap idag riktar sig till er, den första generationens medlemmar, som kanske föddes av goda föräldrar, men ändå inte blev undervisade om evangeliet i hemmet. Istället för att vara som Helamans armé, som av sina mödrar hade lärt att Gud skulle frälsa dem, kanske ni är som deras föräldrar, Ammons folk, som växte upp som icke-troende. Det kan vara till hjälp om vi går igenom berättelsen om Ammons folk. De var lamaniter och naturligtvis läste de hade blivit undervisade av Ammon, Aaron och andra. När de hade tagit emot evangeliet kallade de sig för antinefilehiter och senare för Ammons folk. Sönerna till detta Ammons folk var Helamans armé som stred mot de oomvända lamaniterna. Styrkan i Helamans armé hade i själva verket sitt ursprung hos föräldrarna som var Ammons folk. Det var de som först lärde sig evangeliet från skrifterna. Det var de som lärde sig om bönens kraft. Och det var de som slöt förbund med Herren och höll dem. Och liksom det började med dem, så började det med er. Så första generationens medlemmar är ni de som inleder kretsloppet att undervisa och stärka nästa generation. Aaron, som var en stor missionär, använde skrifterna för att undervisa den lamanitiske kungen om Ammons folk, om tro och omvändelse och om Jesus Kristus och lyxalighetsplanen. Idag fortsätter läsningen och studiet av skrifterna att stärka vår tro. Det hjälper oss att motstå frestelser och komma närmare himmelske fader och hans son Jesus Kristus. Men svårigheter kan uppstå när vi läser skrifterna. President Boyger Packer berättade om sitt första försök som tonåring att läsa Mormons bok. Han sa: jag slog upp boken och läste "Jag, Nefi, är född av goda föräldrar". Det var intressant och jag fortsatte tills jag kom till kapitlet om Jesaja. Några månader senare bestämde jag mig för att läsa Mormons bok igen. Jag läste: jag, Nefi, är född av goda föräldrar. Men varje gång jag gjorde det kom jag till de där svåra Jesaja-kapitlen. Till slut bestämde jag mig för att läsa dem också. Och naturligtvis läste president Packer dem. Uthållighet är nyckeln. För varje gång vi läser skrifterna får obekanta ord större mening. Ni kan läsa om hjältar och stora modiga handlingar. Ni kan lära er om Herrens innerliga barmhärtighet. Och framför allt kan ni känna Guds kärlek och veta att Jesus Kristus är vår frälsare. Bön är också ett sätt att stärka tron. När den lamanitiska kungen ville veta vad han skulle göra för att få evangeliets glädje bad han till Herren. Vi har också fått löftet att om vi ber ska vi få. Stanley var en 19-årig undersökare i Hongkong. Han var ivrig att lära sig om evangeliet och ville bli döpt ända tills hans vänner kritiserade kyrkan. Han träffade missionärerna. De vittnade om att Gud brydde sig så mycket om honom att han skulle få svar på sin bön. De bad honom knäböja för att fråga vår himmelske fader om lärdomarna var sanna. Först uppsände den ena missionären en kort bön och sedan den andra. Därefter bad Stanley. När han avslutat sin ödmjuka bön frågade de honom: Stanley, hur känns det? Han lyfte sakta på huvudet och nästan viskade: dop, dop. Slutligen stärks tron när vi ingår och håller förbund. Amos folk ingick förbund att de hellre vill offra sina egna liv än utgjuta sina medbröders blod. Vi sluter förbund när vi blir döpta och tar på oss Kristi namn. Vi påminns om dessa förbund när vi tar del av sakramentet. Och när vi håller dessa förbund kan vi ha den heliga andens ständiga sällskap. Det är den heliga anden, ja, hjälparen, som lär oss allt. En syster i Mexico City var 16 år gammal när missionärerna kom till hennes dörr. Hon berättar att när de undervisade med anden var det som om en ögonbindel togs bort och Herren klargjorde mitt förstånd. Guds ord och mina böner stärkte mig att övervinna nästa prövning som var att konfrontera min far. När min familj förkastade mig för att jag blivit döpt stärktes jag av Herrens andes viskning. Fortsätt. Ge inte upp. Några av dina släktingar kommer att bli medlemmar tack vare dig. Skrifterna, bön och att ingå och hålla i förbund hjälpte inte bara Amos folk utan hjälper också första generationens medlemmar överallt. Däribland mig. Ni förstår, jag föddes av goda föräldrar. Och även om jag föddes av goda föräldrar så blev jag inte undervisad om evangeliet i hemmet. Men mina föräldrar lärde mig moraliska värderingar och etiska normer. Jag minns att min far, som inte var medlem, hjälpte mig skriva mitt första tal i kyrkan. Mitt ämne handlade om ärlighet och istället för att citera 13:e trosartikeln använde vi ett exempel från en man som fått smeknamnet Ärlige Abe. Det var primärlärare, unga kvinnors ledare och prästedomsledare som undervisade mig om evangeliet. När jag var sju år gammal undervisade läraren i juniorsöndagsskolan oss om bön och jag ville be. Hon lärde oss om tionde och jag ville betala tionde. Hon lärde oss om att fasta och ja, jag var ju bara 7 år gammal så jag ville inte fasta. Men när hon lärde oss om dopet så ville jag bli döpt. Jag är tacksam för goda föräldrar som stödde mig i mitt beslut och som senare också blev medlemmar i kyrkan. Ammons folk levde efter evangeliet och de vore ståndaktiga i tron på Kristus allt intill änden. Det började med dem och det börjar med oss. Första generationens medlemmar som har fått ett vittnesbörd har vi nu ansvaret att lära barnen av idag. Vi måste undervisa dem i våra hem och i våra klasser. Vi måste undervisa dem om Guds ord från skrifterna. Vi måste undervisa dem om bönens kraft och vi måste lära dem av välsignelserna som kommer av att ingå och hålla förbund. Och om vi undervisar dem kommer de att kunna säga: vi är som hela mans armé. Vi blev undervisade i vår barndom. Vi vill vara Herrens missionärer, sprida hans sanning på jord. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation will now sing high on.
Kör och församling sjunger nu. Se högt på bergets krön. Efter sången får vi lyssna till Esther Glenn L. Pace i det 70s kvorum och Esther M. Russell Ballard i det 12 apostlarnas kvorum. Kören sjunger därefter For he shall give his angels to watch over thee. Och därefter When faith endures. Nu sjunger vi tillsammans.
This is the 177th annual general conference.
Detta är den 177:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Some time ago I had a delightful conversation with an impressive 16.
För en tid sedan hade jag ett trevligt samtal med en beundransvärd 16-årig ung kvinna. Jag upptäckte att hon var den enda medlemmen i kyrkan på sin high school. Jag frågade henne: "Vilken är den största utmaningen du får som ensam medlem?" Hon funderade en stund och gav ett mycket klokt svar. Det är att tro att något är sant när alla andra tror det är fel. Och att tro att något är fel när alla andra tror det är okej. Jag ställde en andra fråga till henne. Vet du att Joseph Smith är en Guds profet? Hon svarade, jag tror det, men jag är inte säker. Denna förmiddag skulle jag fråga ungdomarna överallt i kyrkan. Vet ni det? Första gången jag visste att jag hade ett vittnesbörd om Joseph Smith var när jag just fyllt 11 år och mina föräldrar tog mig till tempelkvarteret i Salt Lake City. Det jag tyckte bäst om var att samla på allt som var gratis. Jag blev mycket bra på det. Jag brukade fråga, är det här gratis? Blev svaret ja, brukade jag räcka ut min 11-åriga hand och säga, tack så mycket. Är det här också gratis? Tack så mycket. Då och då kunde hon säga, nej, tyvärr. De kostar 5 cent. Utan att låta mig avspisa sänkte jag huvudet och sa mycket besviket, åh, jag har alltid önskat läsa den broschyren. Men jag har inga pengar. Tack ändå. Det fungerade jämnt. Sanningen är, jag läste den aldrig. Jag bara samlade på den. Men just under den här resan satt jag ensam i vår Chevrolet modell 48 och väntade på mina föräldrar när jag blev otroligt uttråkad. Desperat tittade jag ner på sätet och fick syn på min hög med gratis material. Jag tog upp en broschyr som hette Joseph Smith berättar sin egen historia och började läsa den. Jag blev fängslad och mitt hjärta fylldes av glädje. När jag läste den såg jag mig själv i backspegeln och såg till min förvåning att jag grät. Jag förstod det inte då, men jag förstår det nu. Jag hade känt andens vittnesbörd. Mina föräldrar var inte där. Min syster var inte där. Min primärlärare var inte där. Det var bara jag och den helige anden. Det kan hända er också. Och något liknande har troligen redan gjort det. I sökandet efter ett vittnesbörd kanske ni som är födda i kyrkan söker efter en sensationell andlig känsla som skiljer sig från allt annat ni tidigare känt. Ni kanske har hört nyomvända vittna om sin omvändelse och undrat om ni har missat något. En anledning till att det verkar så sensationellt för dem är att känslan är ny för dem. Du har haft samma känslor i hela ditt liv, på hemaftnar, ungdomars vittnesbördsmöten, seminarielektioner, när du studerat skrifterna och vid många andra tillfällen. Våra missionärer får lära sig hjälpa undersökare känna igen när de känner anden. Jag minns att vi vid många tillfällen stannade upp mitt i en livlig andlig diskussion och sa, låt oss stanna upp ett ögonblick och samtala om vad det är du känner just nu. Du känner det som om vi påminnt dig om något du glömt. Du känner att vi berättar sanningen för dig. Du känner frid. Du känner den heliga anden. Jag minns när jag undervisade en mycket intelligent kvinna som hade svårt att acceptera något innan hon fått klart besked på varje tänkbar fråga. Men sent omsider hörde vi henne säga, jag kan inte längre förneka det jag känner. Hon blev medlem i kyrkan och var mycket glad under de närmaste åren, men gradvis lät hon sina intellektuella tvivel smyga sig in igen och till slut lämnade hon kyrkan. Det gick 15 år och så kom hon på besök till vår familj. Vi tog med henne till tempelkvarteret. När vi började gå upp för rampen som leder till statyn av frälsaren stannade hon upp och sa med tårar i ögonen, nu kommer den där känslan igen. Mitt hjärta längtar fortfarande efter det som mitt förstånd inte kan acceptera. När du en gång har känt det kan du aldrig glömma det. Andliga vittnesbörd kommer i unga år till de som utsätts för andliga upplevelser. Som föräldrar och lärare är vi bra på att se till att ni förstår reglerna och buden. Vi kan bli bättre på att hjälpa er få ett vittnesbörd om principerna och lärdomarna. Kanske borde vi stanna upp oftare och hjälpa er att känna igen anden. När ni väl inser vad dessa känslor står för kommer er tro på dem att öka. Snart kommer ni att märka att ni har utvecklat ett sjätte sinne, ett andligt sinne som inte går att lura. Vid 11 års ålder visste jag att Joseph Smith var en Guds profet. Jag hörde inga röster och såg inga änglar eller något sådant. Det jag kände var något mycket säkrare. Mitt andliga sinne hade berörts. Jag kände en upprymdhet välla fram ur mitt innersta väsen som är skyddat från allt bedrägeri. Detta andliga sinne reagerar bara när det aktiveras av den heliga anden. Hur känns detta andliga vittnesbörd? Det är lika svårt att beskriva som rosens doft, eller fågens sång, eller landskapets skönhet. Men ni vet när ni känner det. Skrifterna ger oss en del inblickar i hur det känns. Sannerligen, sannerligen säger jag dig, jag vill giva dig av min ande, som ska upplysa ditt förstånd och fylla din själ med glädje. Då ska du veta. Ibland är känslan som ett minne. Första gången vi fick kunskap om evangeliet var det vårt himmelska hem. Vi har kommit till den här jorden med en glömskans slöja. Och ändå finns dessa slumrande minnen kvar i vars och ens ande. Den heliga anden kan skingra slöjan och väcka dessa minnen ur sin dvala. Ofta reagerar jag på en skenbart nyfunnen sanning med det kommer jag ihåg. Hjälparen, den heliga ande, ska påminna er om allt. Mina unga bröder och systrar, jag uppmanar er att undersöka mina ord. Vill ni läsa Joseph Smiths berättelse och be att få veta om den är sann? Det underbara med att veta att den är sann är att ni samtidigt vet att Gud Fadern och Jesus Kristus lever och leder den här kyrkan idag. Jag fick den kunskapen när jag var 11 år. Och nu står jag framför er som en som ordinerats till särskilt vittne om Jesus Kristus och vittnar om att det är sant. Jag vittnar också om att Herren vill att ni ska veta att det är sant. Och han ska uppenbara sanningen för er genom den helige andens kraft. I Jesu Kristi namn. Amen.
My brothers and sisters, the Holy Bible.
Mina bröder och systrar, Bibeln är ett underverk. Det är ett underverk att Bibelns 4000 år av helig och sekulär historia upptecknats och bevarats av profeter, apostlar och inspirerade kyrkoledare. Det är ett underverk att vi har Bibelns mäktiga lärdomar, principer, poesi och berättelser. Men framförallt är det ett enastående underverk att en redogörelse för Jesu liv, verksamhet och hans ord beskyddades under de mörka tidsåldrarna och under otaliga generationers konflikter, så att vi kan ha den idag. Det är ett underverk att Bibeln bokstavligen rymmer inom sina sidor Kristi omvandlande och helande ande som har påverkat människors hjärtan i århundraden, fått dem att be, att välja rätta stigar och att söka efter att finna sin frälsare. Det är betecknande att Bibeln kallas för den heliga skrift. Den är helig därför att den lär ut sanning. Helig därför att den värmer oss med sin ande. Helig därför att den lär oss att lära känna Gud och förstå hans handlande mot människorna. Och helig därför att den från början till slut vittnar om Herren Jesus Kristus. Abraham Lincoln sa om Bibeln: denna storslagna bok är den bästa gåva som Gud har gett människan. Allt det goda som frälsaren gav till världen förmedlades genom denna bok. Hade det inte varit för den hade vi inte kunnat skilja mellan rätt och fel. Det är ingen tillfällighet eller någon slump att vi har Bibeln idag. Rättfärdiga personer manades av anden att skriva ner både de heliga ting som de såg och de inspirerade ord som de hörde och talade. Andra hängivna personer manades att skydda och bevara dessa uppteckningar. Men som John Wycliffe och de modige William Tyndale och Johannes Gutenberg manades, trots kraftigt motstånd, att översätta Bibeln till ett språk som människor kunde förstå och sen publicera de böcker som människor kunde läsa. Jag tror också att kung Jakobs lärda män fick andliga maningar i sitt översättningsarbete. Den mörka tidsåldern, den var mörk eftersom evangeliets ljus doldes för folket. Det hade inga apostlar eller profeter. Och inte heller hade de tillgång till Bibeln. Prästerskapet höll skrifterna dolda och otillgängliga för människorna. Vi är stort tack skyldiga de många modiga martyrer och reformatorer, sådana som Martin Luther, John Calvin och John Hus, som krävde fri gudsdyrkan och allmän tillgång till heliga böcker. William Tyndale gav sitt liv eftersom han så djupt trodde på Bibelns kraft. Han sa: Guds ords natur är sådan att vem som än läser dem eller hör dem omtalas och dryftas omedelbart börjar bli bättre dag efter dag tills hon vuxit upp till en fullkomlig människa. Ärliga, flitiga studier i Bibeln gör oss verkligen bättre och bättre. Och vi måste alltid komma ihåg de otaliga martyrer som var medvetna om dess kraft och som gav sitt liv för att vi i dess ord skulle kunna finna vägen till evig lycka och frid i vår himmelska faders rike. Även om dessa tidiga kristna reformatorer var överens om många saker, så var de slutligen oense om många punkter i läran. Detta resulterade i att många olika kristna samfund bildades. Roger Williams, en tidig förkämpe för religiös frihet, skrev: Det finns inte någon regelmässigt instiftad kyrka på jorden eller någon person som är kvalificerad att utföra någon av kyrkans förrättningar, och inte heller kan det ske förrän nya apostlar sänds ut av kyrkans stora överhuvud, vars ankomst jag söker efter. Tiotals miljoner människor har kommit till tro på Gud och på Jesus Kristus genom att söka efter sanningen i Bibeln. Otaliga av dem hade ingenting förutom Bibeln till att ge näring och vägledning åt deras tro. Till följd av reformatorernas ansträngningar så blev Bibeln var mans egendom. Guds ord lästes vid hemmets härd, hos de ringa och i de högt uppsatta salonger. Miljontals familjer har kommit tillsammans i sökandet efter att finna Jesu Kristi kyrka genom sina studier i Bibeln. En av dessa familjer i början av 1800-talet i norra delen av staten New York var Joseph Smith den äldres familj. En av hans söner var Joseph Smith Jr. som forskade i Bibeln för att få reda på vilken av de många samfunden som var Jesu Kristi kyrka. Han manades av Bibelns ord att be om ytterligare andligt ljus och kunskap från Gud. Fast besluten att söka den visdom som utlovades i den heliga skrift knäböjde Josef i ödmjuk bön tidigt på våren 1820. Åh, vilket underbart ljus och vilka sanningar som utgjuts över honom den dagen då han skådade Gud Faderns och Herren Jesu Kristi härliga uppenbarelse. Återigen kallade Gud en profet, liksom på Noas, Abrahams och Moses tid. Vi borde verkligen vara tacksamma för den heliga Bibeln. I den lär vi oss inte bara om Kristi liv och lärdomar. Vi får undervisning om hans kyrka, om hans prästadöme och om den organisation som han upprättade fordom och kallade för Jesu Kristi kyrka. Vi tror på denna kyrka och vi tror att Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga är samma kyrka, återställd till jorden, fullständig och med samma organisation och samma prästadöme. Utan Bibeln skulle vi inte ha kunskap om hans kyrka då och inte heller skulle vi ha fullheten om hans evangelium nu. Jag älskar Bibeln. Jag älskar dess lärdomar, dess undervisning och dess anda. Jag älskar Gamla testamentets fängslande, djupa berättelser och dess stora profeter som vittnar om Kristi ankomst. Jag älskar Nya testamentets apostoliska resor och underverk och Paulus brev. Och mest av allt älskar dess ögonsvittnesskildringar av frälsaren Jesu Kristi ord och exempel och hans försoning. Jag älskar det perspektiv och den frid som kommer av att läsa Bibeln. Bröder och systrar, jag är säker på att många av er har upplevt att höra människor säga: mormoner är inte kristna eftersom de har sin egen bibel, Mormons bok. Till någon som hyser denna missuppfattning säger vi att vi tror på Herren Jesus Kristus som vår frälsare och vår frälsningsupphovsman. Och vi tror på, vördar och älskar denna heliga skrift, Bibeln. Vi har ytterligare heliga skrifter, däribland Mormons bok, men det stöder Bibeln och tränger aldrig undan eller ersätter den. Jesus lärde att vi bör forska i skrifterna, det är dessa som vittnar om mig. Dessa ord förmedlar insikt och inspiration till alla som uppriktigt söker att lära känna och förstå sanningen om Jesus Kristus. Skrifterna är rika på historia, lära, berättelser, predikningar och vittnesbörd. Allt slutligen inriktat på den evige Kristus och hans fysiska och andliga mission för vår himmelska faders barn. Medlemmarna i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga tror att hela skriften är utandad av Gud och nyttig. Vi älskar Bibeln och andra heliga skrifter. Detta kan förvåna den som inte känner till vår tro på Bibeln som Guds uppenbarade ord. Den är en av hörnpelarna i vår tro, ett mäktigt vittnesbörd om frälsaren och om Kristi fortlöpande inflytande i deras liv som dyrkar och följer honom. Ju mer vi läser och studerar Bibeln och dess lärdomar, desto tydligare ser vi den doktrinära grundvalen i Jesu Kristi återställda evangelium. Vi har en tendens att älska de skrifter som vi tillbringar tid med. Och vi kan behöva balansera våra studier för att älska och förstå alla de heliga skrifterna. Speciellt ni ungdomar, ringakta eller nedvärdera inte Bibeln. Det är den heliga uppteckningen över vår Herres liv. Bibeln innehåller hundratals fler sidor än alla andra våra skrifter tillsammans. Den är hela kristenhetens grundval. Vi kritiserar eller förringar inte någon annans tro. Vårt stora ansvar som kristna är att dela med oss av allt som Gud har uppenbarat till alla sina söner och döttrar. Det som blir medlemmar i denna kyrka ger inte upp sin tro på Bibeln. Det stärks i den. Mormons bok varken försvagar, förminskar eller tonar ned Bibeln. Den tvärtom utvidgar och upphöjer den. Det finns ingen motsättning mellan Bibelns och Mormons boks vittnesbörd om Kristus. Det första testamentet om Kristus är Gamla testamentet i Bibeln som förutsäger och profeterar om frälsarens ankomst, hans upphöjda liv och hans befriande försoning. Bibelns andra testamente om Kristus är Nya testamentet, som innehåller upptäckningen om hans födelse, hans liv, hans verksamhet, hans evangelium, hans kyrka, hans försoning och hans uppståndelse, såväl som hans apostlars vittnesbörd. Det tredje testamentet om Kristus är Mormons bok, som också förutsäger Kristi ankomst, bekräftar Bibelns redogörelse om hans frälsande försoning och därefter uppenbarar den uppstående Herrens besök till jordens andra halvklot. Undertiteln till Mormons bok, som klargör avsikten med den och är tryckt på omslaget av varje bok, lyder ännu ett testamente om Jesus Kristus. Vart och ett av dessa tre testamenten ingår i den stora odelbara helheten av Herrens uppenbarade ord till sina barn. Det innehåller Kristi ord som vi har förmanats att mätta oss med som ett sätt att kvalificera oss för evigt liv. De som tycker att en del är viktigare eller mer sann än de andra delarna går miste om något av skönheten och fullständigheten i de forntida skrifterna. Och de som tror att medlemmarna i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga inte tror på Jesus Kristus eller på Bibeln bör ta sig tid att förstå kyrkan, betydelsen av dess namn och kraften i dess budskap. Jag förbryllas över det som ifrågasätter denna kyrkas tro på Bibeln och vår ställning som kristna. Namnet på kyrkan är Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Under vår förra generalkonferens här i denna byggnad citerade våra ledare i kyrkan Bibeln nästan 200 gånger. Denna kyrka är organiserad och fungerar på samma sätt som den kyrka som Kristus och hans apostlar upprättade i Nya testamentets tid. Och på förhöjningen sitter idag Herrens Jesu Kristi apostlar och apostlar. Jag bär högtidligt vittnesbörd om att vi tror fullständigt på Herren och frälsaren Jesus Kristus och hans uppenbarade ord genom Bibeln. Vi inte bara tror på Bibeln. Vi strävar efter att följa dess föreskrifter och undervisa om dess budskap. Våra missionärers budskap är Kristus och hans evangelium och hans försoning. Och skrifterna är texten till detta budskap. Vi säger till alla människor: vi erbjuder er vår kärlek och inbjuder er att komma. För vi vill dela med oss av allt det som Gud har uppenbarat. Mina bröder och systrar, må vi mera fullständigt uppskatta och förstå kraften i den heliga Bibeln. Bibeln är skrifter som leder oss och alla människor att acceptera Jesus Kristus som vår frälsare. Och må Herren ge oss en önskan att återvända till honom. Och det vittnar jag om i hans heliga namn. Amen.
My beloved brothers and sisters, I'm pleased with the opportunity to speak to you.
Älskade bröder och systrar, jag är glad över tillfället att få tala till er. Jag är så tacksam för var och en av er. Under mina 49 år som generalauktoritet har jag hållit över 200 tal under generalkonferenser. Jag är nu på mitt 97:e år. Vinden viner och jag känner mig som sista lövet på trädet.
Actually, my health is quite good, despite all the rumors to the contrary.
Min hälsa är faktiskt ganska bra trots alla rykten om motsatsen. Skickliga läkare och sjuksköterskor håller mig i form och en del av er kanske går bort innan jag gör det. Men med min ålder i åtanke vill jag bära mitt vittnesbörd för er om detta verks grundläggande sanningar. Jag medger att jag inte vet allt, men en del saker är jag säker på. Jag vill tala till er den här morgonen om sånt som jag vet. När kejsar Konstantinus omvändes till kristendomen insåg han vilken oenighet det rådde bland prästerskapet angående gudomens natur. För att reda ut det hela samlade han dåtidens framstående präster till Nicea år 325. Varje deltagare fick möjlighet att framlägga sin åsikt. Diskussionen blev allt hetsigare. När man inte kunde enas om ett uttalande så kompromissade man. Den kallas idag den nicenska trosbekännelsen och dess grundläggande element förkunnas av de flesta trofasta kristna. Personligen förstår jag den inte. För mig är den här trosbekännelsen förvirrande. Jag är djupt tacksam över att vi som kyrka inte är beroende av uttalanden som människor författat om gudomens natur. Vår kunskap kommer direkt från Joseph Smiths personliga upplevelse. När han som ung talade med Gud den evige fadern och hans älskade son, den uppståndne Herren. Han knäböjde i deras närvaro. Han hörde deras röster och han svarade. Var och en hade sin personlighet. Det är inte att undra på att han sa till sin mor att han fått veta att hennes kyrka inte var sann. Sålunda är en av de stora övergripande lärorna i denna kyrka vår tro på Gud den evige fadern. Han är en person, verklig och åtskild. Han är universums store styresman, men han är också vår fader och vi är hans barn. Vi ber till honom och dessa böner är ett samtal mellan Gud och människa. Jag är övertygad om att han hör och besvarar våra böner. Jag kan inte förneka det. Jag har haft allt för många upplevelser av att mina böner besvarats. Alma gav följande råd till sin son Helaman. Rådför dig med Herren i allt vad du gör så ska han leda dig till det som är gott. Ja, när du går till vila om aftonen, överlämna dig åt Herren på det att han må vaka över dig när du sover. Och när du uppstår om morgonen bör ditt hjärta vara fyllt av tacksamhet till Gud. Och om du vill göra allt detta skall du bli upphöjd på den yttersta dagen. Den andra starka övertygelse som jag besitter har också sin grund i profeten Josefs syn. Den är att Jesus lever. Han är den levande Kristus. Han är gamla testamentets Jehova och nya testamentets Messias. Under sin faders ledning var han jordens skapare. Johannes evangeliet börjar med följande tänkvärda ord. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Lägg särskilt märke till sista versen. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Han var den store skaparen. Det var hans finger som skrev de 10 budorden på berget. Det var han som lämnade sitt kungahus och kom till jorden. Född under de ringaste av omständigheter. Under sin korta verksamhetstid botade han sjuka, gav blinda synen åter, uppreste döda och tillrättavisade de skriftlärda och fariseerna. Han är den enda fullkomliga människa som någonsin vandrat på jorden. Allt detta ingick i hans faders plan. I Getsemane led han så svårt att hans svett blev som blodstroppar när han vädjade till sin fader. Men allt detta var en del av hans stora försoningsoffer. Han togs av folkhopen, fördes inför Pilatus och stod där medan de skrek, ropade efter hans död. Han bar korset, redskapet som skulle bli hans död. På Golgata gav han sitt liv efter att ha utropat: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Hans kropp lades varsamt i Josef från Arimateas grav. Men 3 dagar senare, på denna den första påskmorgonen, var graven tom. Maria från Magdala talade till honom, han talade till henne. Han visade sig för sina apostlar. Han vandrade med 2 främlingar på vägen till Emmaus. Och vi får veta att han sågs av omkring 500 andra. Han hade sagt: jag har också andra får som inte hör till den här follan. De måste jag också leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Följaktligen visar han sig för dem som samlats i landet ymnighet på det västra halvklotet. Här undervisade han människorna om det som han lärt ut i gamla världen. Allt detta finns nedtecknat i Mormons bok, som utgör ett andra vittne om vår Herres gudomlighet. Jag upprepar, både han och hans fader visade sig för den unge Josef. Och fadern presenterade sin son med orden: denne är min älskade son, hör honom. Nästa sak som jag vet med visshet och som jag vittnar om är Herrens Jesu Kristi försoning. Utan den är livet meningslöst. Den är slutstenen i vår tillvaros valvbåge. Den bekräftar att vi levde innan vi föddes hit till dödligheten. Dödligheten är bara ett steg mot en härligare tillvaro i framtiden. Dödens sorg lindras genom löftet om uppståndelse. Julen skulle inte finnas utan påsken. Nästa starka övertygelse som jag vill tala om kom genom återställelsen av Jesu Kristi evangelium. Detta är återställelsen av prästadömet, eller myndigheten som människan har att tala i Guds namn. Detta prästadöme är indelat i 2 delar. Det lägre eller aronska prästadömet, återställdes under Johannes döparens hand. Det högre prästadömet, Melkisedeks prästadöme, återställdes under Petrus, Jakobs och Johannes händer. Vid återställelsen av aronska prästadömet la den uppstånden Johannes döparen sina händer på Josefs och Halevers huvud och sa: I Messias namn giver jag eder, mina medtjänare, Arons prästadöme, som innehar nycklarna till betjäning av änglar, till omvändelsens evangelium och dop, genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. President Wilford Woodruff talade på sin ålders höst till kyrkans unga män och sa: Jag vill hos er inpränta det faktum att det inte spelar någon roll om en man är präst eller apostel, om han förhärligar sitt ämbete. En präst innehar nycklarna till änglabetjäning. Jag har aldrig i mitt liv, vare sig som apostel eller som 70 eller som äldste, fått mer beskydd av Herren än när jag innehade prästens ämbete. Melkisedekska, eller det högre prästadömet, ger män myndighet att lägga händerna på andras huvuden och välsigna dem. De välsignar de sjuka. Som Jakob förkunnade i Nya testamentet: Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Som avslutning nämner jag välsignelserna som Herrens hus har mött sig, som har kommit genom återställelsen av det forntida evangeliet. Dessa tempel, vars antal på senare år mångfaldigats, erbjuder välsignelser som vi inte kan få någon annanstans. Allt som sker i dessa heliga byggnader har att göra med människans eviga natur. Här beseglas män och hustrur och barn tillsammans som familjer för all evighet. Äktenskapet gäller längre än tills döden skiljer er åt. Det är evigt om parterna lever värdiga denna välsignelse. Det märkligaste är myndigheten att utföra ställföreträdande verk i Herrens hus. Här utförs förrättningar och de dödas vägnar som inte hade möjlighet att ta emot dem i livet. Jag hörde nyligen talas om en kvinna i Idaho Falls, en änka. Under en period av 15 år verkade hon som ställföreträdare under tempelbegåvningen för 20 000 personer i templet i Idaho Falls. Hon utförde sin 20 000 begåvning på fredagen och återvände på lördagen för att utföra fem till, och gick bort följande vecka. Tänk på allt som denna enda lilla kvinna gjorde. Hon utförde ställföreträdande begåvningar för lika många personer som det finns i detta konferenscenter denna morgon. Tänk vilket mottagande hon måste ha fått på andra sidan. Mina bröder och systrar, detta är mitt vittnesbörd som jag bär högtidligt till er. Gud välsigne er var och en, ni trofasta sista dagars heliga. Må det finnas frid och kärlek i era hem, och må tro och bön vägleda er i allt ni gör, är min ödmjuka bön i Jesu Kristi heliga namn. Amen. Vi uttrycker vårt tack till tabernakelkören för den vackra musik som de skänkt oss. Vi uttrycker också uppriktigt tack till alla som deltagit på annat sätt. Kören ska nu sjunga O min fader. Avslutningsbönen uppsänds sedan av Elster Won Yong Ko i de 70s kvorum. Konferensens sista session börjar klockan 2 i eftermiddag.
Thank you. Our Father in heaven.
Vår himmelska fader. Vi är så tacksamma för den underbara konferens vi åtnjuter. Där din ande finns här och goda råd och vittnesbörd ifrån din älskade profet och dina underbara ledare. Välsigna oss så att vi kan behålla det som vi har lärt oss här och tillämpa det i våra dagliga liv. Och vi ber dig att alltid välsigna våra ledare i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 177th annual.
Detta var en utsändning från den 177:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka sista evangelium. Vi har hört tal av kyrkans generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. För musiken stod Tabernakelkören.